Vi sitter här med, vad heter du?
Johanna Halvarsson.
Johanna Halvarsson, ja. Många säger väl kanske Johanna, kan jag tänka mig.
Ja, det händer väl typ 95% av fallet. Det är många gånger som jag får min förälder varför det döpt mig till namn som ingen kan säga. Liksom. Men idag så tycker jag ändå att det är ganska kul att, inte, att det är liksom något annorlunda. Liksom och så.
Ja, precis. Ja.
Nåväl, vi sitter här med Johanna Halvarsson. Och du är med i en väldigt härlig förening.
Mm.
Vad är det för förening du är med i?
Jag är med i Järnkoll i Värmland.
Okej, okay. Vad är det för någonting? Det låter väldigt spännande tycker jag.
Vi är en förening som jobbar med att öka öppenheten kring psykisk ohälsa. Så vi är i Värmland är vi runt 15 tror jag idag ambassadörer. Och vi som är ambassadörer är personer med egen erfarenhet eller erfarenhet som anhörig av att ha psykisk ohälsa.
Okej. Okay. Spännande det låter tycker jag.
Ja, men vi åker runt och föreläser eller med på olika mässor och så här, liksom pratar om psykisk ohälsa och visar att det liksom är okej att prata om det. För det är mycket skam och skuld och stigma och sådär.
Precis. Ja. Många skuldbelägger sig själva.
Ja, men så är det ju. Men samtidigt har 3 av 4 egen erfarenhet eller erfarenhet av anhörig. Så att alla har ju på något sätt mött psykisk ohälsa men ändå är det så svårt att prata om det.
Ja, och finns det någon människa som inte har någon form av defekt överhuvudtaget?
Nej, men så är det ju. Ja, vi har ju alla lite släng av någonting.
Ja, det har vi. Och därför så tycker jag det här är oerhört viktigt att man vågar prata om det, eller hur?
Ja, men så är det ju för all människa. Det är ju unik oavsett om man har en diagnos eller en exakt. Psykisk sjukdom ja. Eller så.
Hur har den här föreningen uppstått? Vet du det någonting om?
Det var från början ett regeringsbeslut. Regeringen vill ändra attityden på psykisk ohälsa i Sverige och så insåg man att den bästa sättet att göra det på var att låta personer med egen erfarenhet få prata om det. För att det liksom gör att fler, börjar någon att prata så börjar fler att prata. Och det har också, i början där under projektet så har de också gjort statistik på det och de har liksom visst att det faktiskt har gett en bra effekt.
Mm. Du, psykisk ohälsa det är ju ett ganska vitt begrepp egentligen, vad är, alltså vad ligger under begreppet ohälsa när det gäller psykisk?
Alltså det är väl allt egentligen, det kan ju vara, alltså all drabbas av psykisk ohälsa på något sätt. Det kan vara allt från att det är en separation eller att någon dör mm. eller man mår dåligt. Men så kan det ju också vara så långt så att, som det är i mitt fall att jag har bipolär sjukdom som är en psykisk kronisk sjukdom. Så det är ju väldigt brett liksom.
Ja.
Mm. Och jag skulle ju säga att någon all möter ju psykisk ohälsa eller har någon, så kanske det är mindre för några mer för andra, men någon all har ju liksom lite psykisk ohälsa.
Ja, för alla, allting går ju i vågor så att säga. Man mår ju lite dåligt ibland och lite positiv och plus ibland. Så alla är ju på något sätt inte då bipolära men kanske har svängningar i alla fall. Men man behöver kanske inte vara sjuk.
Nej, men så är det ju. Mm. Så att det är ju, mm. jag tycker att all har någonting.
Ja. Ja, som jag sa förut här. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att man öppnar upp det här.
Mm.
Att det här är så normalt som det kan bli egentligen.
Ja. Nej, för vad är egentligen normalt? Det är ju inte så himla normalt att vara normal heller liksom. För alla är ju olika.
Det är normalt att vara onormal.
Ja, men så är det ju.
Skulle man kunna säga. Varenda människa är unik.
Mm.
Så är man ju inte exakt lika. Tack och lov att inte vi är myror.
Nej.
Som ser likadana ut.
Nej.
Vi har våra egenheter var och en.
Ja, men det skulle ju vara en jättetråkig värld om vi hade alla likadana. Och sen bara koll på alla våra artister och kreativa människor. Till exempel Micke Persbrandt har ju bipolär sjukdom. Att det är många kreativa och framgångsrika människor som har psykisk besvär på något sätt. Och vilken tråkig värld vi skulle haft om all de inte fanns. Liksom.
Ja, och använd den så att säga, unika begåvningen man har. Mm. För det är en form av begåvning, säger jag.
Mm.
Använd den på rätt sätt så kan det här vara någonting fantastiskt. Alltså.
Ja, så är det ju. Ja, och jag är väldigt ett bevis på det också. Liksom, att jag har hett min styrka med min diagnos och liksom gjort att det blev en framgång av det.
Ja.
Hur förändrar sig din värld då så att säga som är bipolär nu? Mm. Hur ser en dag ut?
Just nu så är jag ju medicinerad med litium som är den vanligaste medicinen mot bipolär sjukdom. Så att jag skulle vilja säga att jag är ganska frisk just nu för att vara psykisk sjuk. Så just nu så lever jag kanske ett ganska vanligt liv som vem som helst. Det svänger typ ganska det de kallar för frisk liksom då. Men annars så är det ju innan det så svängde jag ju väldigt mycket. Då kunde liksom, en stund var jag ju deprimerad och jag kan också vara det som heter hypoman. För om man bipolär typ 2 så blir man ju inte manisk utan man har mindre mani, så kallas hypomani. Och sen hade jag depressioner, så under många år så mådde jag ju väldigt dåligt. Mm. Men just idag och nu i senaste tiden så är det ganska stabilt.
Men du säger att den här är kronisk så att du vet att du får leva med det.
Ja, men så är det ju. Och jag kommer ju få medicin i hela mitt liv, mer eller mindre. Jag var utan medicin i några år och det gick inte så bra. Mm. Så att det är liksom, ja, men som det är just nu så känns det som, alltså det är ingenting som påverkar, det påverkar mig, men det är ingenting som är så mycket negativt just nu.
Men är det någon boost i medicinen? Kan du, om du inte tar det en dag, drabbar det dig då? Eller?
Jag känner skillnad om jag inte tar en tablett. Då dipper jag eller svänger ganska snabbt. Mm. Så det är ju det där liksom att försöka. Men medicinen är ju viktig, men sen är det också andra saker. Jag har också fått fysisk aktivitet på recept. Så jag har ju träning som medicin.
Okay. Mm.
Och det har jag också gjort. Jag tror att det är kombinationen av de två som har gjort att det är så bra som det är idag. För då använder jag det också. Främst när jag får ångest och så tränar jag också mer för att det, då kan jag hantera det på ett annat sätt. Mm.
Jag såg ett väldigt bra reportage i tv för inte så länge sedan om en proffsmålvakt i ishockey som hade ADHD. Och han har lyckats liksom kanalisera sitt, liksom, sina problem liksom, och jobba så han nådde alltså stora framgångar. Han har varit proffs.
Mm.
Och de frågade honom, skulle du liksom kunna säga att det är jobbigt att ha det? Nej, sa han. Utan det hade jag inte nått de här framgångarna.
Mm. Nej, men så är det för mig också. Och min historia, den korta versionen, är ju att jag har gått från trasig 14-åring, psykiatrisk slutenvård, 15 års självskadebeteende, 9 självmordsförsök, till att idag vara egenföretagare, utbildad journalist och jobbar också i sociala medier och sådär. Och åker runt och föreläser i hela Sverige, och jag har ju vunnit flera priser för det jag har gjort, men ett pris jag vann var Samhalls Visa vägen-pris som jag fick 2018, som jag fick ta emot av prinsessa Sofia.
Oj, fantastiskt.
Så det är också liksom det här att jag liksom vänt mina svårigheter, fick rätt hjälp och stöd och liksom kom tillbaka till livet. Mm. Och liksom, precis som du sa, hett och den här styrkan och den här som jag kallar för superkraften liksom. Och det här sättet, att jag kan liksom fokusera på ett sätt som andra inte kan, och när jag väl har bestämt mig för någonting så lyckas jag med det för att jag har det här drivet liksom.
Ja, precis.
Så att istället för att de, ja, men jag har gjort min funktionsnedsättning till funktionsförbättringar liksom, att jag tillvara på det positiva.
Jag har ju jobbat som lärare och en del föräldrar, elever jobbade ju lite galet med det där. De liksom, när de fick en diagnos så kunde de, ja, men det beror ju på det här. De skyllde på det istället för att använda det som en tillgång.
Mm.
Och se liksom, vad kan jag utnyttja mig till? Vad kan jag göra för någonting som är positivt med det här jag har?
Mm.
Och liksom, det är det du gör.
Ja.
Det är fantastiskt intressant tycker jag.
Jag har en kompis som har fått hört liksom hela livet att hon inte klarar saker på grund av sin diagnos. Liksom. Och då blir det ju en negativ laddning till diagnosen också. Så det var först när hon liksom mött mig och insåg min styrka som hon insåg. Och då var faktiskt hon som sa att Johanna, du har ingen funktionsnedsättning, du har en funktionsförbättring. Att liksom, och det är att man pratar om, som jag sa förut, jag pratade om min diagnos, och det gjorde jag så att hon började prata om sin diagnos. Och liksom, så att det är ju det väldigt viktigt att vi vågar prata, och att det är inte bara negativt, det är också positivt. Och det är ju många superkrafter vi missar i vårt samhälle för att vi inte tar vara på de personer som finns. Som är jättebra på där de behöver, eller jättebra på sin sak. Men de kanske behöver stöd och så kring den social biten och sociala oskrivna regler, så det kan vara svårt. Och då hamnar man utanför arbetsmarknaden idag, tyvärr, så det ser ut.
Men det här är ju, alltså, det du beskriver nu, det är ju en vanlig människa.
Mm. Mm. Så är det ju.
Det är bara att du säger att du är nästan frisk.
Ja.
Det är lite roligt därför att jag har en dotter som har kraftig allergi och astma.
Mm.
Hon säger aldrig att hon är frisk, utan idag är jag symptomfri, säger hon. Och det är ju egentligen vad du också säger. Alltså du är symptomfri just idag därför att du klarar det med detta. Men en vanlig människa, låt oss säga i ett företag. VD:n kan aldrig göra allt själv.
Nej.
VD:n har alltid en assistent. VD:n har alltid en medarbetare.
Mm.
Och där kommer ju då de här in som har sin specialitet. Och det är de vi saknar idag, att kunna få in även de som har, oavsett om du har en diagnos eller inte, men du vet om vad du har.
Mm. Det är ju det viktigaste. Och det är väl där jag kände, det var skönt att få min diagnos, var ju det här att få bekräftelsen att varför saker blir som det blir ibland.
Det är ju det som diagnosen är till för egentligen, att bekräfta det du själv vet.
Ja, och då hittar du också dina verktyg för att liksom hantera det här.
Nej, och sen har ju samhället många andra hög krav idag som man inte hade förr. Förr kunde man ju slut nian utan betyg och ändå få ett jobb. Ja. Och de här, vad ska man säga, de här enkla jobben, kanske kopiera papper eller gå och hämta kaffe eller sådana saker, som faktiskt kanske någon med till exempel Aschbergs och jobb skulle bli jätteglad av att få göra, för då har de fått ett jobb, en arbetsplats, fått något ut och kommer göra någonting. Ja. Men de här enkla jobben tar vi ju bort och sätter in en kaffemaskin istället. Och man måste ha en universitetsutbildning för att klar i skolan eller få komma ut i arbetslivet.
Ja. Och redan tidigare också egentligen på skolan.
Ja.
Hur fungerade du i, hur långt gick du i skolan? Gick du i nian eller gick du i gymnasiet eller har du universitetsutbildning eller vad har du?
Jag hank mig genom hela högstadiet. Det var väldigt mycket mobbning och utanförskap och sånt, och rådde med psykisk ohälsa börj på grund av det. Sen hankade jag mig genom gymnasiet, som också var en väldigt svår tid med mycket inläggning på psykiatrin, självmordsförsök och ett sexuellt övergrepp i skolan av skolpersonal, hade dömd. Så att gymnasiet var också väldigt kämpigt, men jag klarade faktiskt gymnasiet med slutbetyg. Men vi blev inkallade till rektorn, jag och min förälder, typ en månad innan, där de sa att jag inte skulle få slutbetyg. Men jag skulle för att jag hade för mycket frånvaro, och frånvaro var på grund av att jag var inlagd på psyk, så det var ju därför som jag inte... Ja, egentligen var det skolans fel, för det var ju saker som hände i skolan som gjorde att jag var illad. Men då fick jag i alla fall den här informationen att jag inte skulle få slutbetyg. Och jag försökte liksom att men jag ska ha slutbetyg. Och de bara, men du får också springa ut som alla andra, men du kommer få lite streck, säger jag. Men jag gav mig inte, jag sa vill det. Jag vill ha en lista exakt på vad jag ska göra. Och de bara sa, men det finns ju inte 48 timmar på ett dygn. Jag bara, nej, det struntar jag, jag vill ha en lista i alla fall. Så till slut fick ju rektorn sitta och göra den där listan. Och när det var en timme kvar till slutbetyget skulle sätta, så lämnade jag in min sista uppgift och fick godkänt och fick slutbetyg. Och det var ju precis som du sa, det här att när jag vet exakt vad jag ska göra liksom, då tar jag förvara på den här superkraften. Och hade jag inte haft Aspergers-syndrom, så hade jag ju inte haft slutgiltigt betyg heller, för då hade jag ju varit normal och tråkig och köpt det här att nej, men det går inte. Men nu hade jag bestämt mig och då går det, fast att det inte fanns 48 timmar på det, just då fanns det ju det. Och det är ju liksom det där att som är min grej, att vad jag än kommer på att jag ska göra, så lyckas jag med det. Mm. Sen gick jag också journalistutbildningen på Morgons folkhögskola efter det. Alltså jag är också utbildad journalist. Mm. Så att, och det är ju jättetacksam för idag att jag har liksom, att det har gått så enkelt, eller vad ska jag säga. Jag inte behövde läsa in betyg och sådär. Men egentligen, vad hade jag för nytta av mitt beslutbetyg? Jag liksom låg som en blöt fläck på marken, för att jag var helt slut efter all år i skolan. För att jag fått kämpa igenom liksom allt, för att jag inte fick rätt stöd och hjälp. Mm.
Precis. Men idag har du eget företag?
Ja.
Imponerande.
Jag jobbar ju bara i 50% då. Eller bara, men jag har ju sjukersättning, det som tidigare skickade sjukpension på 50%. För jag jobbar ju 100% på min 50% tid. Så skulle jag jobba 100% på papper, då jobbar jag 200%, och det funkar ju inte. Så idag så jobbar jag 50% med mitt eget företag.
Som journalist?
Som journalist och föreläsare.
Och föreläsare.
Så jag delar ut på hälften ungefär. Och sen jobbar jag också i sociala medier och sådär, och delar med mig av mitt liv där också.
Du skulle behöva gå ut på många skolor. Är du det?
Jag önskar att jag kan säga varje dag. Men tyvärr är ju skolan där stället det är svårt att komma in på. Jag har varit på några skolor. Jag var på en jättestor mässa nu i Stockholm för en månad sedan. För skolpersonal. Så att, och det är jätteuppskattat och jättekul, men det är svårt att komma in i skolans värld. Det är brist om tid och brist om pengar.
Jag tänkte säga det. Är det hos elever du tänker på, eller är det hos lärare?
Jag tänker både och. I alla fall kanske elever från högstadiet då. Kanske. Ja. Mm. Eftersom att det är ganska tunga saker jag pratar om också. Liksom. Mm. Men
är du öppen där när du pratar?
Ja.
Om dig själv?
Ja, det är hela min story. Liksom, om självskadebeteende. Ja, exakt.
Du berättar liksom rakt, utan några omsvep. Liksom. Det är väldigt tydligt det du säger.
Ja,
och det är ju fantastiskt att du har kommit så långt så du kan och orkar göra det.
Ja, sen är det ju också,
med styrka.
Ja, sen är det också lite komiskt, för att när jag gick i gymnasiet så fick jag väl 3 personer som jag fick prata för inför, i min klass. För jag inte vågar prata inför fler än 3 personer. Och nu står jag för att läsa för 500 personer och tänker inte ens på vad jag gör.
Nej. Vilket är värst, att prata för några få? Sitta så här och bara prata med 2 eller 500 personer?
500 personer är enklare, tycker jag. För att det blir, det är kanske lite om musiker, ja, tänker jag också. För att det blir så intimt när man är mindre.
Du ser ögonen, du ser liksom hur de reagerar. 500, då är det en massa. Mm. Man ser inte en individ.
Nej.
Precis samma som vi har erfarenhet av när vi underhållde.
Ja. Mm. Nej, så det är lite coolt. Ja. Att jag, det var faktiskt det svenska läget som kom på en föreläsning och bara, har du ljög för mig i 3 år? För du kan ju inte prata inför folk liksom. och det var lite kul, för jag skulle ha en föreläsning i Hagfärs och det var första föreläsningen på hemmaplan. Då hade rektor med då Svenska kyrka som var bokmärkt, så de hade bokförsamlingshemme. Och hade rektor med att det kanske kommer 20-30 personer. Jag kanske har tänkt 50 personer, det kom typ 270 personer. Och jag fyllde hela Hofors kyrka.
Mm.
Så det är också lite så här kul att det blir väl liksom min revansch också. Att, för när man är uppvuxen i en liten stad där all känner all, så har ju folk pratat om mig. Men nu fick jag liksom prata om mig själv och berätta min vision.
Ja, just det. Alla har pratat om dig, ja. Ja. Inte med dig.
Nej. Nej.
Men nu kanske de pratar om dig, fast och på ett annat sätt.
Ja, men så är det ju. Och det är ju som nu när jag var med, jag var ju med i Nyhetsbagare TV4 i julas. Och då blir jag liksom steppad av liksom massa folk i mataffären som inte känner mig, utan som kanske känner mamma och pappa.
Ja.
Så att det blir liksom så här, alltså det är ju jättekul att få bekräftelse och så, men det blir ju också lite konstigt liksom. Mm. För jag ser ju fortfarande mig själv så där lilla tjejer som ingen vill umgås med, och sen det plötsligt så har jag blivit någon förebild liksom.
Tyckte du att du fick framfört det du skulle i tvn?
Ja, det tycker jag. Det var väldigt, alltså det var ju kul. Jag har ju haft lite konflikter med TV4 kan man det kallas för. För som du sa, jag säger vad jag tycker och tänker rakt ut, så jag har ju varit lite arg på dem och skrev arg debattartiklar och sådär. För att de har sagt alltså felaktig fakta, typ till exempel att autism är en sjukdom, och det är det ju inte.
Nej.
Och att det går botet, och det kan man ju inte. Så att de har faktiskt bett om ursäkt 2 gånger i tv efter att jag har varit arg. Så därför var det kul att jag faktiskt efter så här 5 år senare faktiskt kom dit och pratade också. Att jag grävt ner i stridsyxan liksom.
Sjukdom, vadå? Eller problem, vadå? Liksom, vad är det egentligen? Alltså alla har vi våra problem.
Mm.
Vi kommer aldrig ifrån det.
Nej.
Det är bara att en del märks tydligare och andra märks mindre, så att säga, va. Men är vi medvetna om det här och tänker på det, så blir livet mycket lättare för allihopa. Att alla har vi det här på något sätt.
Vi kanske får, inte citat, men åtminstone hänvisa till en, inte Hagfärsning men Exäring då, som pratar om problem. Pro, det är ju före. Problem är alltså före lösningen, om man säger, va. Så att har man inget problem, då har man ju heller ingen lösning på någonting.
Nej, så är det ju.
Har du kontroll över din hjärna?
Ibland. Det är ju liksom så här, även om jag har haft min diagnos så där i många år nu, fick ju min Asperger-diagnos när jag var 16 och fick min bipolär-diagnos 2015. Men då hade jag levt med i 12 år utav ett omöt. Och det blir ju såklart att när man vet vad man har för problem, så går det ju lättare att hantera dem och hantera det som händer igenom. Men det är ju, men det händer ju ibland saker som man inte kan hantera liksom.
Det gör det för oss alla, allihop.
Mm.
Jag kan inte påstå att jag har järnkoll hela tiden.
Nej.
Långt ifrån alltså. Det är många gånger som jag skulle önska det, men det funkar inte så.
Nej, så är det ju.
Ja. Och därför är det viktigt det här, tycker jag, liksom, att man ta bort det här stämpeln liksom, och säga liksom, att det är normalt det här.
Mm.
Så här ska det, livet är så här.
Mm.
Jag tänkte på att du sa också att du går på litium.
Mm.
Är det den medicinen som gäller, eller forskas det mer på andra typer av, alltså utveckla det här? För det är väldigt mycket forskning inom medicinvärlden överhuvudtaget.
Mm.
Men sker det även här?
Ja, men alltså jag har faktiskt 2 bipolärmediciner till och med. Då vi testade en annan först innan vi satt in litium. Så det finns ju, jag skulle säga det finns 3-4 olika mediciner de testar. För jag möter ju många personer med diagnoser, så jag får ju höra vad de möter och sådär.
Mm.
Så att jag upplever att det är kanske 3-4 olika diagnoser som de testar med i en mix. Och en del funkar en sak för, en del funkar andra. alla är som sagt olika. Så det är det. Och sen är det ju oftast, man får ju också saker på köpet, som till exempel autism finns det ju ingen medicin mot. Men många med autism får ju depressioner, ångest, sömnproblem. Så då får man ju liksom medicin mot det. Så det är liksom, oftast har man ju en mix av mediciner när man har sådana här diagnoser.
För en del kan ju också säga att man kanske är utsatt för forskning själv, alltså att man får testa en massa olika saker som inte riktigt är utprovade, men så kanske det inte är hos...
Jag har ju varit lite av en försökskanin, tror jag, för att jag testar ju 17 olika antipsykotiska mediciner på ett år. Och då ska man göra typ i, alltså minst en månad, för att veta om man får effekt på dem, och 17 stycken på ett år går inte riktigt ihop liksom. Så det var där under några år som det var väldigt mycket mediciner och så kallade stafettläkare, att det kom en läkare, försvann, kom en ny läkare, så ingen hade koll på någonting. Och det var också den, under den perioden så var jag inlagd på slutenvården 8 gånger på 2 år. Och det var ju, jag har ju insett i efterhand, både jag och min familj, liksom, att jag blev sjukare av det där än att jag blev friskare. Så det var ju när jag väl träffade en läkare, flytt från Hagfors till Karlstad, att jag träffade läkare som lyssnade på mig och började ta bort medicinen. Det var ju då som jag började komma tillbaka till livet. Men tyvärr tog vi bort en medicin för mycket, för att vi visste inte om att den medicinen, eller den medicin jag hade var en bipolär medicin, men vi visste inte om att jag var bipolär, så då tog vi bort medicinen. Och då insåg man att jag började svänga. Ganska snabbt, så gick det några år, och sen var det faktiskt jag själv som sa att jag tror att jag är bipolär, och det är slut i diagnos. Så att jag har ju, ja, ibland har man ju känt sig lite grann som en försökskanin, att de inte vet vad de gör.
Men nu trivs du med livet?
Ja, just nu så går jag igenom en liten kris, för det har hänt saker i mitt liv som gjort det krasch lite, som det kan göra för vem som helst, situationer eller någon dör och sådana saker. Så just nu så är det, jag är stabil i min bipolaritet, men jag har liksom gått igenom någonting som är jobbigt, som gör att jag har lite mer ångest och sådär. Men annars så, det är ju bättre än vad det var för 10-15 år sedan.
Och du kan hantera det på ett annat sätt idag än vad du kunde för 10 år sedan.
Ja, men så var det nu också. Det var kanske var fördelen med att vara VIP-gäst på psykiatrin. Att nu kunde pappa hjälpa mig att ringa. Efter en dag fick vi läkartid. Efter 4 dagar fick jag träffa någon och prata med. Och så vi fångade mig innan jag liksom rasade. Förut kom jag ju in i ambulans liksom. Så att det, och det här att jag liksom går dit och sätter mig och säger att jag går inte härifrån förrän jag får hjälp. För att jag har ju rätt att få hjälp, och tyvärr så måste man vara arg och hota dem för att få hjälp.
Man ska vara frisk för att kunna vara sjuk, som någon sa.
Ja, men så är det ju. Så jag är väldigt tacksam för att jag har min familj, framförallt pappa. Jag brukar säga att han är min pitbull. Så när jag inte orkar med så skickar jag han efter, och så får han skälligt på dem. Då brukar det funka sen.
Ja, men det tror jag också, att alla behöver ha någon bredvid sig som stöttar när man mår dåligt på olika sätt.
Ja, men så är det ju.
Du ser inte alltid själv.
Nej.
Tendenserna så att säga kan du se, men du vet inte varför.
Nej.
Men den som står bredvid och är nära dig, den ser. Men nu vänta nu ska vi ta tag i det här.
Men så är det ju. Och sen när man är så sjuk så måste man vara så frisk för att orka och liksom kämpa och tjata för att få rätt vård. För det är ju galet liksom vilken väntetid det är idag.
Ja. Har du någonting som du liksom vill säga så där rakt ut till de som lyssnar?
Nej, men det är väl liksom att tro på sig själv. För jag fick ju höra när jag var typ 14-15 år att jag aldrig skulle bli någonting. Men det blev jag ju uppenbarligen. Jag har ju kommit längre än vad många har gjort. Det är inte alls att få ta emot priser för prinsessor och börja kugga familjens tv-program på tvn. Så att det är väl liksom tro på dig själv och kämpa framåt. För att livet kan bli bra om man vill att det ska bli bra. Men man måste också vilja bli frisk själv. För att
det spelar grundförutsättningen.
Ja, men det spelar ingen roll hur mycket vård du får om du själv inte vill må bra. Och tyvärr tror jag att det är så för många, också varit för mig i perioder. För man är så van och dåligt, så man vet ju inte hur man är om man inte mår bra. Och det är samma liksom med mitt självskadebeteende jag hade i 15 år. Att jag är tvungen att göra det, trodde jag. Men nu har jag varit utan det i 6 år. Och så nu tänker jag, varför gjorde jag det där? Det har jag aldrig hjälpt. Så det är liksom det att...
Det förstår man inte när man är mitt i det.
Nej, det blir liksom en del av ens identitet liksom, ja, tror man liksom att det är. Så att det är väl liksom där jag vågat sats och försöker må bra, för att livet kan gå bra. Och en diagnos behöver inte vara ett hinder, det kan också vara en styrka.
Var ska man vända sig då om man känner att jag behöver det här? Är det föreningen som är första steget, tycker du, att gå till, eller
Det finns ju flera olika föreningar beroende på, jag är också med, sitter med i styrelsen i Autism Aschbergförbundet i Värmland. Så det finns ju olika, har du någon specifik diagnos så finns det ju oftast en förening för just den diagnosen. Sen är det ju liksom sök hjälp. Det är tyvärr lång väntetid till psykiatrin, men ligg på och tjat för att alla har rätt att få hjälp.
Var hittar man hjärnkoll lättast?
Det är nog enklast att bara googla hjärnkoll i Värmland eller hjärnkoll.
Och då är det med HJ.
Ja.
Och inte med bara J, för då blir det något helt annat.
Ja.
Då får du åka till Hagfors.
Ja.
Och få hjärnkoll på något annat sätt.
Ja. Nej, så det är nog det enklast.
Ja. Ja. Tack Joanna. Det var jättetrevligt att ha dig här och prata om det här. Och det här är oerhört viktigt. Verkligen viktigt att folk liksom ta bort de här hjärnspökena och istället försöka få hjärnkoll.
Ja, och så är det ju.